Nu tänker jag inte, tyvärr, som jag lovade, låta er kommentera på det ni har just hört. Utan jag är moderator och därför får jag bestämma. Så att jag tänkte därför, för att det är viktigt att vi, för jag har också lovat publiken att få komma in med frågor. Så varsågoda.
Ulla Armyr heter jag och jobbar med Rädda Barnen. Och vi jobbar ju ganska intensivt med den åldersgrupp som ni identifierar som en grupp som man inte tittar särskilt mycket på. Eller som alla pratar om att det är en viktig grupp, men som det sen är väldigt svårt att kunna få medel, få uppmärksamhet kring av olika anledningar. Det är lättare att få det till yngre barn till exempel. När jag lyssnar på er så ser jag att det finns så många saker som ni säger kring det som är er ingång, som är väldigt mycket hälsa. Sexuell och reproduktiv hälsas rättigheter, alltså rättighetsperspektivet, funderar jag en hel del på. Det här behovet av att vara uthållig i den här situationen som råder nu. Den åldersgrupp som det gäller, de rättigheter man har enligt barnkonventionen, att få information, att kunna diskutera frågor, att lyfta sin röst, som ju då tangerar också det som har att göra med civila samhällets utrymme, demokratiutveckling och alla sådana saker. Så att jag verkligen välkomnar det du tog upp om den breda, det holistiska synen på de här frågorna. Där naturligtvis hälsoaspekterna är enormt viktiga. Men där det finns så många frågor som ändå driver den här frågan vidare. Och där rättighetsperspektivet inte får glömmas bort. Vi drev ett ganska stort program i Mellanöstern kring sexuell och reproduktiv hälsa med tonåringar. Och frågorna kom att handla väldigt mycket om familjerelationer. Vad är det mamma och pappa, hur beter de sig mot oss? Vad har vi för möjligheter att kunna uttrycka oss och ta oss vidare? Som är väldigt, väldigt basala och som man kan ibland nedvärdera som viktiga frågor. Men om man ska adressera tonåringar så är det en sån ingång. Så jag bara tänker, vad intressant det vore om man skulle fortsätta de här diskussionerna. Att kanske då samla ihop forskare som har tittat utifrån ett rättighetsperspektiv. Och så se djupare på det här och diskutera kanske just tonåringar än mer. Som komplement. Tack.
Tack.
Som ingen annan så provar jag igen.
Kör.
Jo, jag ville fråga speciellt EFREM som jobbar med FN-systemet. Så när man tittar på hur FN har reagerat på de här frågorna och den här klimatet som är svårare för mänskliga och kvinnors rättigheter, så har ju högkommissarien för mänskliga rättigheter gått ut väldigt starkt och gjort starka uttalanden och sånt där. Men UN Women har ju varit ganska mycket missing in action. Det är UNFPA som har fått tagit det. Och då blir det ju fokus på service delivery och hälsa. Och man tappar rättighetsperspektivet. Och Sverige då, som är en av UN Womens största givare, så undrar jag, hur jobbar ni då för att hjälpa till att UN Women tar den här rollen, som är den här ledarrollen på kvinnors rättighet, och blir lite mer vokala i den här frågan?
Tack, och det tangerar ju också den diskussion vi hade tidigare, hur man, förutom då förhandlingarna inom den politiska världen, använder sin styrning av biståndet inom multiorganen, särskilt då specifikt UN Women. Får jag provocera fram ytterligare? Jag upplever att Sverige är väldigt snälla i styrelserna. Kan det stämma?
Alltså, jag tror egentligen att vi har en väldigt hög förväntningsbild och vi är väldigt tydliga gentemot UN Women, kan jag säga. Åtminstone i våra, där jag själv har suttit. Jag har tyvärr inte varit med vid något styrelsemöte tidigare, men jag tror nog att vi är så tydliga som det går att vara. Och också tillsammans ofta med att vi är väldigt noggranna med också med att försöka få med oss en bred grupp av liksom länder vid styrelsemötena som ofta kan vara lite hårt koreograferade så där, för att framföra de budskap som vi vill. Vi är den största investeraren i UN Women och jag vågar påstå att vi också säkert är den som har högst förväntningar på dem när det gäller vad de ska, på vilket sätt de ska driva jämställdhetsfrågan i FN-systemet. De har en tuff finansiell situation, men de har en väldigt lyxig institutionell situation. De sitter med generalsekreterarens nya så kallade executive committee, vilket i praktiken är en sorts kabinettsmodell som vi känner igen från regeringar. Där har man en väldigt stark katalytisk funktion kan ha på resten av systemet för jämställdhetsintegrering. Och jämställdhetsintegrering kan vara lite gnatigt. Det är inte alltid det får rubriker. När regeringen sätter sig på Harpsund och går igenom och jämställdhetsintegrerar den svenska statsbudgeten, så blir inte det särskilt mycket rubriker av det här i Sverige, i svensk media. Men det är fruktansvärt effektivt. Och egentligen så är UN Women som mest framgångsrikt när andra gör jobbet åt dem. Det är när UNDP, och för den delen inom freds- och säkerhetspelaren, när Department for Peacekeeping Operations, de som sitter inne på ungefär 10 miljarder vardera av FNs totalt 50 miljarder, det är när deras pengar går i ökad andel till meningsfullt jämställdhetsarbete som vi åstadkommer som mest i den operativa delen av verksamheten, skulle jag säga. Sen har vi den normativa, och där har vi varit besvikna emellanåt på UN Women och också framfört det. Det gäller till exempel, jag menar, ni alla vet, och liksom, eller många vet i rummet till exempel, att vi inte var nöjda med ett nollutkast som kom för årets kvinnokommission. Därför att det inte hade tydlig koppling med SRHR, de sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheternas betydelse för kvinnors ekonomiska egenmakt. Till exempel. Men det gäller att Sverige inte är ensamt. Och de andra länderna är inte alltid lika liksom med oss i dialogen gentemot UN Women. En del har till och med mält sig ur som finansiärer och investerar inte så mycket i UN Women. Fast de då, som jag sa inledningsvis, nominellt är för den här agendan etc. Och så, där. Så det gör det lite tufft emellanåt. Men vi tror att man måste ta ett systemangrepp på jämställdhetsarbetet i en FN-kontext. Och specifikt också för de här frågorna. Och det är det som vi försöker driva, inte minst i de strategiska planerna som vi har för de fonderna och programmen. Som kommer vara väldigt viktiga för hur vi faktiskt, för de sitter och förhandlas nu och ska antas under året och kommer att styra mycket av fondernas och programmets arbete 2018 till 2021. Och i praktiken också då implementera Agenda 2030 och det vi har där. Och där gäller det att vara väldigt, och det är vi, väldigt tydliga med de olika kraven. Och vi försöker anmoda andra länder att också vara.
Har du någon ytterligare fråga? Annars har jag på våg. Ja, där bak har vi en. Marcus.
Hej, tack så mycket. Jag heter Karin, kommer från KI. Jag tänkte på det här med kunskap. Det har upprepats flera gånger att det brister i kunskapen hos kvinnor men även hos läkarstudenter och så vidare. Men SRH är ju också väldigt mycket kopplat till värderingar. Mm. Och det som Anna Kågesten skriver om som jag tyvärr inte har hunnit gå igenom. Men jag tänkte då, en följdfråga blir då, hur mycket finns det behov och i så fall hur ser det behovet ut av att titta närmare på värderingar? Och om ni har något förslag eller har man redan gjort det? Vad har man tittat på då? Vad har man sett? Hur ser det ut på det planet när det gäller värderingar, SRHR, policy, providers, människor i stort, de som utnyttjar de här health service delivery och så vidare? Tack.
Tack, jätteintressant fråga. Ni kan väl fundera på det lite, för det finns en till. Varsågod.
Lennart Wohlgemuth från Göteborgs universitet. Mycket intressant fråga kring hur man ska arbeta i FN och på andra håll med att vi är ju ganska få som nu driver de här svåra frågorna, motviktsfrågorna som vi brukade kalla dem förr i tiden. Och då är frågan, vad ska man ha för strategi för att föra den här dialogen? Du sa tidigare här att vi kanske var för snälla. Alltså det är, hur funderar ni på UD kring just den här strategin? Alltså det gäller ju då att inte slå någon, för då får man ju redan från början en motstånd. Utan det gäller att driva de här frågorna under suveräna staters ram. Alltså det är intressant att höra diskussionen och utbildningen av dem ska föra den här dialogen. Vad har ni för strategi för att föra den här typen av dialog?
Ska vi börja med frågan om behov av ny kunskap och forskning kring just värderingar. Vad har ni för, jag riktar mig kanske främst nu till er som befinner er eller har befunnit sig i akademin. Vad har ni för tankar kring, eller finns det tips på forskning kring just värderingar?
Det finns ju mycket forskning. Jag kan säga att mina papper från Indien är ju delvis om värderingar. Nu var jag inte med och gjorde den första enkätstudien från början, men även intervjustudierna handlar ju mycket om värderingar. Men jag tror att man gör fel om man skiljer dem åt. Man måste se, vi har ju jobbat, det finns mycket studier om values clarification till exempel. Alltså värdegrund som du var inne på. Och värdegrund bygger på kunskap. Stigma kan man säga bygger på okunskap. Så att där går de här två sakerna hand i hand, och det är någonting som vi måste jobba med hela tiden. Och egentligen kan man säga att vi vet väldigt mycket om det här. Om du ska kunna påverka attityder, då måste du ut och implementera. Du måste ut och vara på golvet. Du kan inte skriva policydokument. De finns redan. WHO har allt på bordet kan man säga. Det är inte där vi kommer göra ytterligare skillnad, utan ytterligare skillnad kommer vi göra ute i verkligheten. Och det är just det här values clarification, då jobbar man i små grupper, man pratar om värderingar. Ju mer man kan om någonting, desto mer påverkas också värderingarna i det som vi kallar en positiv riktning. När man pratar om de här frågorna.
Ja, vill du också säga något? För jag bara för att jag tycker det är så himla spännande. Jag tror också kognitiv forskning kring det här området, kring hur vi kommunicerar politiskt och hur människor uppfattar just värderingar. Där finns det också väldigt mycket intressant om det här området. Och det finns ett behov av att utveckla det här kring hur vi ser på politiska ideologier. Men det är en helt annat seminarium. Men vi gör det också igen, eller hur? Förlåt, Åsa.
Nej, jag tycker att det är otroligt intressant som du säger. Och jag tror att det är en väldigt viktig komponent som vi på något sätt... Alltså som svensk kan jag känna att man på något sätt... Vi är så otroligt normaliserande i det här landet när det handlar om sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter. Och komma med sina liksom, som svensk och jobba ute i länder i syd som inte har samma värdegrund. Det är inte lätt heller att förstå andras värdegrund. Alltså det är ett enormt arbete som måste ske. Och jag tror att insikten att det behövs och att det konstant behövs tror jag är otroligt viktigt. Vi har våra ambassader i Afrika just nu, där de som har hälsostöd, jag har ungefär 10-13 ambassader tror jag, som har hälsostöd, där de just nu har en pågående utrullning igen av values clarification bland anställda, bara för att vi själva måste hela tiden förstå liksom vår egna värdegrunder, men också i den kontext där vi verkar, för att också kunna bedriva, tror jag, bra bistånd och stöd.
Vi måste tyvärr runda av. Ifrån du ska svara på frågan, har vi diplomatic skills när det gäller de här frågorna? Men ni tre, nej, men fundera gärna. Avslutningsvis skulle jag tycka att det var jätteintressant av er som kommer från akademin att tänka utifrån det ni har, era avhandlingar och den erfarenhet och det ni kommit fram till där. Vad två prioriteringar eller råd till det svenska utvecklingssamarbetet? Väldigt kort kommer jag be er bara avsluta med det. Men fundera på det kring medan Efraim pratar om diplomati.
Då kommer jag först ta några sekunder för att tacka dig, Julia, vilket jag inte gjorde inledningsvis, och också EBA för det här fantastiska, liksom för att ni dragit ihop det här tillfället verkligen, och den här diskussionen tillsammans med oss som är så extremt värdefull för oss. Och jag ska passa på att tacka alla också i publiken. Därför att om det finns någonting som är viktigt för oss när vi förhandlar, och företräder Sverige, så är det att vi har en sån otroligt stark liksom uppslutning bakom de här frågorna. Det stärker oss verkligen moraliskt, intellektuellt, politiskt. På alla sätt och vis verkligen, det är extremt värdefullt för oss. Det ska ni känna till. Vi kommer aldrig nå hela vägen fram, därför att det är en svår... Liksom, vi är alltid de som vill mest. Och i internationella förhandlingar så ofta den som vill minst som kan vinna. Men ni ska veta i alla fall att vi uppskattar alla era inspel. Och det relaterar då till frågan som vi fick, som jag fick. Därför att det finns olika sätt som vi kan jobba för att vara så effektiva som möjligt. Ett sånt tog vi i våras. Vi drog ihop den här She Decides-konferensen. Det är ett sätt att mobilisera politiskt och också finansiellt för arbetet som vi måste ha framför oss. Det var ju väldigt effektivt, ett deltagande 20-tal på ministernivå. 53 länder för mig som deltog totalt. Och dessutom också liksom väl representation från FN-systemet och andra. Det var väldigt viktigt för oss och det var liksom ett sätt för oss att finna styrka i varandra och att hitta nya länder som kom med. Sådär. Så att mera sådana initiativ kommer vi att behöva framöver för att vara effektiva i en multilateral internationell kontext. Men det finns faktiskt väldigt mycket som ni kan göra för att hjälpa oss att vara effektiva också. De flesta av våra ambassader och ambassadörer är duktiga. Ibland kanske det är någon som är lite slöare på det här området. Säg till oss. Gör det. I all vänskaplig, i all välmening, säg till oss. Det här är liksom grundbult i den feministiska utrikespolitiken. Och man behöver inte ens ha den etiketten. Därför att det är någonting som har följt med oss under väldigt lång tid ändå. Det är liksom huvuduppgift 1A för alla utlandsmyndigheter. Är att när de kan ska de jobba med den här frågan. Om det är ett slött FN-kontor, säg till oss. Vi tar upp det. Jag lovar. När vi har våra organisationsdialoger tillsammans med fonderna och programmen, så tar vi in lite underrättelser från fältet, från våra egna ambassader men också andra aktörer. Och om det är någon där vi tycker att men det här är på ingen vidare prestation, det här var bra, då lyfter vi upp det faktiskt. Det är en del i att vi är liksom sjätte största totala givare till FN-systemet och per capita 2 eller 3. Så att, det tar vi på väldigt stort allvar. Och sen så är det ändå så att det krävs också lite smart för att vara effektiva då i en internationell kontext när det gäller själva förhandlingssituationen. Så måste vi ändå vara smarta. Ibland så är det bättre att liksom försöka få med sig ett land i en New York. Därför att vår utrikesminister till exempel underhåller ju den här kretsen av kvinnliga FN-ambassadörer. Vår egen är ju en man just nu. Det har faktiskt aldrig varit en kvinna för vår del i New York. Men det finns sådana där kretsar som vi kan dra på som är användbara i den här kontexten. Och ibland så är det bättre att gå genom huvudstaden. Därför att vi har liksom en taskig förhandlare helt enkelt som driver en egen linje i New York eller Genève eller vad det är. Smarta, lokala och studsiga. Bra. Tack.
Tack så jättemycket och tack för att du kom hit också. Mm. Elena, vi har dina två. Top two.
Det som jag tänker är att man ska vara noga med att reflektera över när det uppstår en konflikt, att varje konflikt är en unik konflikt och att den påverkar människors liv på olika sätt. Beroende på hur det såg ut innan, vad baslinjen var innan konflikten bryter ut. Och då vilka vägar som konflikten använder sig av, så att säga, att påverka människors liv. Så att man inte antar att konflikt har något slags enkelspårigt sätt att påverka. Utan att det är unika fall. Och i den kontexten jag tittar på så är det ju framförallt att öka tillgången till preventivmedel som är väldigt viktig. Och att det finns en otroligt stor del som är fortfarande så anmätt familjeplaneringsbehov helt enkelt. Så det ser jag som väldigt viktiga.
Tack, jättebra. Susanne. Och tack
Elena också för att du kom hit.
Ja, jag går tillbaks till get out of the building. Jobba på plats. Jobba med de som ska tillhandahålla vården. För kunskapen finns. Sen kan man jobba på ett högre plan med lagstiftning och påverka. Men som mitt exempel här i Indien där vi har en bra, generös lagstiftning och det ändå inte når ut på golvet till vårdgivarna. Det där måste vi hitta vägar att jobba med, tror jag.
Okej, tack. Och tack också jättemycket, Susanne, för att du kom hit och presenterade. Vi hoppar dig, Åsa. Du får sitta och lyssna och ta emot här.
Ja, jag vill säga också att våga fortsätta just vara den här rösten som kämpar för säker abort. För den behövs, den är jätteviktig. Och just bredda perspektivet i hela den här stigman kring abort som drabbar så många. Det är inte bara de dödsfallen, det är också väldigt mycket allvarliga komplikationer och andra komplikationer. Även bara av liksom att kanske bli trodd som någon, eller misstänkt som någon som kanske har utfört en abort. Och någonting som jag också har tänkt och reflektera väldigt mycket över i mitt eget arbete är ju den här bristen på evidens och kunskap om just de unga. Det var tydligt i mitt arbete att det fanns att de unga har liksom fallit bort. De man fokuserar på är kvinnor. Och i de flesta studier som görs på just reproduktiv hälsa så börjar man från 15 år. Och det här är ett jättestort problem. För att då försvinner kunskapen om de här unga tjejerna, framförallt mellan då 10 och 15. Så det vill jag verkligen trycka på.
Tusen tack, jättebra råd. Och tack, Åsa, också för att du kom hit med kortaste versen i världshistorien, får man säga. Men jättebra. Jag vill också, det jag också har hört, bara för sammanfattningsvis ta med sig, det är ju också den här hur viktigt det är med institutioner. Jag började säga med att det är viktigt med det här holistiska, att det inte bara är hälsosystemen, men hälsosystemen är ju naturligtvis väldigt viktiga. Och är det någon röd tråd som ofta kommer upp på EBA-seminarier så är det ju hur viktiga institutionerna i länder är och dess kapacitet. Och så vill jag bara trycka på, jag hör väldigt mycket mer inom biståndet i stort om just kapacitetsutveckling och använda den svenska resursbasen. Det gäller flera områden. Men här är det ju också tydligt, tycker jag, hur viktigt det är, eller hur bra den svenska resursbasen är. Och det som faktiskt inte har kommit upp så mycket, men som har gjorts väldigt mycket, är ju kring barnmorskor och barnmorskors roll i Sverige, som också har spelat och där det finns mycket. Så det kan vara värt att nämna också, som har med kapacitetsutveckling att göra. Och vi har en rapport, Janne viskar där lite, bra, tack. Tur att man finns fler. Det finns även en rapport där som handlar just om strategy for supporting low-income countries in building a midwifery. Det är engelska för barnmorskors arbete, profession. Och den ligger där borta också, så tips på det området. Nu hörni, tack så hemskt, hemskt mycket för era närvaro och ert engagemang. Och EBA tackar så jättemycket. Tack kansliet. Tack.